Det är hon, komikern Marika Karlsson, som ska vi inte prata. Det kommer bli kul. Hörrni, det är hon, komikern, som ska vi inte prata. Kom så lyssna, det kommer bli jättekul. Aj då. Då får jag börja med att göra dig besviken med detsamma. För vet du vad? Jag är så mycket mer än den roliga. Jag är även den jobbiga, den gapiga, den allvarsamma, den grubblande och den tysta. Men idag så kommer jag inte vara tyst, för det skulle bli så märkligt om jag satt här i radion helt tyst. Utan idag så låter jag min pratsamma sida vara vaken tillsammans med min fundersamma sida. De två personlighetsdragen är de starkaste hos mig. Och när jag går i skogen med min hund så börjar jag fundera på mitt beroende och vad det innebär både för mig och min familj. Och då slår det mig att det ordet har tre komponenter. B som i bön, ro som i stillsamhet, ände som i slut. Ett utövande av sin drog har ett slut. Allting har ett slut. Och då kommer jag att tänka på ett Twitterinlägg om Whitney Houston 2 dygn efter hennes död, då någon skrev: "Idag har Whitney Houston varit drogfri i 48 timmar. Hennes slut på sitt beroende blev döden. Så sorgligt. Jag vaknar upp i mina funderingar och inser att det är alldeles för tyst omkring mig. Nej, vad är hunden? Har han dragit efter en hare? För han passar alltid på att dra när han märker att jag är i strä. Och jag busvisslar på honom så högt jag bara kan. Och jag kallar på honom. Alltså, vad kan han vara? Han är säkert långt in i skogen. Och så hör jag honom fnysa. Och där sitter han, precis bredvid mig. Har han suttit där hela tiden? Har han gått så nära så jag har inte sett honom? Jag berömmer honom och stoppar något gott i hans mun för att förstärka att han har gjort rätt. Tur att vi inte fostrar våra barn på samma sätt. Gå runt med godis i fickan som de får så fort de har gjort något bra. Eller kanske är det exakt det vi gör. Mutar och hotar barnen med sötsaker. Hur många har inte hört: "Om du städar rummet nu så fikar vi sen." Eller: "Om du inte äter upp maten, nej, då blir det ingen efterrätt." Jag har till och med sett barn gå av en scen när de har gjort ett litet framträdande, gått till sina föräldrar och direkt fått en liten påse med bilar. Varför då? Varför gör vi så? Sugar. Jag minns hela min uppväxt som en jakt på sötsaker. Hemma var det strängt, tydliga regler, bara godis på lördagarna. Och serveras det kakor eller bullar så fick man ta en. Alltså, det var ju ingen idé att ens försöka förhandla om detta. Mamma var stenhård. Så min enda lösning, det var att ta när ingen såg. Och jag har turen att tillhöra generationen som växte upp med kontanter. Det här innebar ju att mamma och pappa alltid hade småmynt i fickor eller plånboken. Utan ett ljud så kunde jag sno lite pengar från mammas plånbok. Men det gällde att vara smart, bara ta pengarna hon hade mycket mynt. Grävde jag i pappas fickor så var det bara att ta. Han hade aldrig koll på sina pengar. Om det inte fanns mynt hos någon av föräldrarna så fick jag klara mig på egen hand och helt enkelt sno godis på macken. Alltså, jag måste ha haft någon form av fallenhet för snatteri, för jag blev aldrig ertappad utan jag skötte det hela galant. Däremot att tömma kakburkarna hemma, det genomskådades. Alla blev ledsna, besvikna och väldigt, väldigt arga på mig. Så gjorde man inte. Fy Marika, fy! Att stjäla var dessutom en synd i mitt gudfruktiga barndomshem. "Ja, då slutar du med det," kanske du tänker. Nej du, inte en chans. Jag fortsatte. Hur arga alla runt mig än blev så var det värt njutningen att känna kakan smälta i munnen. Och ni har säkert sett klipp på små barn där en förälder eller vuxen sätter ett barn framför ett kakfat och så säger de så här: "Du får inte ta någon kaka förrän jag har kommit tillbaka." och den vuxna lämnar rummet och i smyg filmas barnets reaktion. Vissa barn luktar på kakorna, några håller sig i bordet om de inte ska ta någon kaka, någon slickar på kakorna, någon blundar, en annan unge går bara därifrån för att inte frestas. Och så finns det de ungarna som trycker i sig så många kakor de bara kan på så kort tid som möjligt. För ju fler kakor man får i sig innan någon kommer, desto bättre. Den ungen, det skulle varit jag. I min värld kan inget vara för sött och man kan aldrig äta för mycket sötsaker. Den största utmaningen som barn var när mina föräldrar föreslog ett år utan godis. Klarade vi barn det så skulle vi få 1 000 kronor var. Jag insåg ju snabbt att jag skulle kunna köpa oändliga mängder godis för 1 000 kronor. Alltså det här var på den tiden när det fanns 25 öres kåle, så ni fattar vilken mängd godis det skulle bli. Med glädje antog jag den utmaningen. Och jag tog den på största allvar och jag klarade det galant. Blev suget alldeles för stort så åt jag bara av hundens hundchoklad. För det var ju inget riktigt godis.
Det var väl mest för att vinna lite tid som man snödda över torget på väg till affären innan den stängde för dagen. Där ovanför var skyn som molntungt grå, men där nere skulle livet snart förena de två. För lite socker, knäckte bröd och
jag har ofta funderat på det där, hur det kommer sig att jag blev sockerrottan i familjen. Brorsan var inte intresserad av godis mer än att han hade det som lockbete för att få mig att göra precis det han ville, eller som vapen för att reta mig till vansinne. Alltså jag gjorde allt för en godisbit. Jag blev som hans dresserade hund som älskade honom så länge han gav mig godis. Jakten på sötsaker, den var ständigt pågående under hela min uppväxt. När jag flyttade hemifrån, då eskalerade det hela. För nu kunde jag köpa hem precis vad jag ville. Varför äta mat när det fanns godis? Och om jag åt mat så var det bara snabbmat. Alltså vem pallar laga mat när man kan mikra maten på 5 minuter eller köpa den färdiglagad? Jag tror att mitt ätande var hanterbart fram till 25-årsåldern. Här började jag bli besatt av viss typ av föda. Om jag var bortbjuden så hade jag örnkoll på vad de andra åt. I mitt huvud fanns det tankar som, okej, nu ska jag se. Hon tog en bit tårta till, då borde jag också kunna ta en bit till utan att det verkar konstigt. Under tiden som min hjärna går på högvarv så låtsas jag lyssna och nicka jakande i konversationer som jag inte har någon koll på. Okej, när hon har pratat klart då kan jag nog ta en bit till, helt naturligt. Ta nu inte en för stor bit, Marika. Du får inte dra uppmärksamheten till dig. Ja, den här biten är rimlig. Jag tror det i alla fall. Ingen verkar kolla eller kommentera min bit. Så jag beter mig nog ganska normalt. Oj, alla skrattar åt något Lisa sa. Skrattar du med? Spela bara avslappna nu och se helt normal ut. Jag trycker ju inte i mig tårtan som jag hade gjort om jag var själv. Utan jag äter den så normalt och sakta som möjligt. Jag kunde få sockersug som gjorde att jag liksom vräkte i mig av det jag hade hemma eller i panik åkte till affären som att det här var min enda chans att överleva. Ätandet blev destruktivt. Nu handlar det inte längre om att jag är hungrig och behöver bli mätt. Det handlar om något annat. Att lugna den där inre motorn som ständigt går på högvarv. Jag tycker att de i närbutiken börjar kolla konstigt på mig när jag för tredje dagen på raken köper mängder med sötsaker. Jag byter butik så att jag inte ska bli så igenkänd. Jag har 7 olika butiker jag åker mellan. Då ser det mer normalt ut när jag kommer och handlar. Jag har också lärt mig att jag inte sticker ut lika mycket om jag lägger i grönsaker i korgen. Väl hemma stoppar jag genast något i munnen och snart börjar sockret verka. Jag känner ruset i kroppen. Jag känner hur lugnet kommer till mig. Jag känner mig euforisk, stabil, jag är odödlig. Jag kan göra vad som helst. Jag kan skriva hur många skämt som helst. Ingen kommer åt mig. Jag är oövervinnlig. Sen försvinner sockerruset. Allt ljuvliga är borta. Och nu sköljer en våg av ångest över mig. Och jag tänker bara, jag är sjuk i huvudet. Jag får panik, slänger det som finns kvar i sopen. Och så tänker jag, aldrig mer, aldrig mer. Några timmar senare så kommer det här suget tillbaka. Och jag ser mig själv gräva i soporna, precis som en hemlös. Och hitta något som inte är så äckligt utan att jag kan stoppa det i munnen. Och där börjar sockret verka igen. Ah, jag känner det bekanta ruset i kroppen. Jag känner hur lugnet och stabiliteten kommer till mig. Jag känner mig oövervinnlig.
Know me when I'm a slave, not when I'm king. Don't claim your royalty, big daddy. Female, don't call me sugar. Don't search the fire. Don't give me drama. My best friend lover.
Jag kastades brutalt mellan sockerångest och godisrus under ganska många år. Resultatet blev att klädstorlekarna ökade. Och jag förändrades. Jag som alltid har velat vara i rummets centrum höll mig mer och mer undan. Jag hade alltid en ursäkt för att inte behöva gå ut på krogen. För jag orkade inte det. Jag orkade inte med de föraktfulla blickarna. Känslan av att vara fet och ful. Och kommentarerna. Som bekräftade min självbild, men framförallt mitt egna självhat. De få gånger jag följde med ut så krävdes det maximal mental styrka för att ta mig utanför min egna dörr. Jag undvek alla helkroppsspeglar och alkoholen hjälpte till att trubba av ångesten. Och för att dölja mitt inre kaos och min inre misär så tog jag mest plats av alla. Det har alltid varit ett knep för mig att ta till. Vem tror att clownen mår dåligt? Ja, sen kan jag ju ärligt säga att clownen älskar att få stå i centrum ibland. Men i dessa situationer så blev det destruktivt. Och jag är ingen partytjej. Jag brukar säga att jag öppnar ställena istället för att stänga dem. Och med det menar jag att jag gärna går till ett ställe tidigt och att jag alltid går hem först. Det bästa med att gå hem tidigt, det var att jag på vägen hem både han med ett mil på Donken och Länsans 7-Eleven-butik utan att någon man kände märkte det. Det var som att jag levde ett dubbelliv. Utåt så är jag glad, varm, rolig, men inombord så är det tungt. Ensamheten är min värsta fiende, för då kommer ångesten krypandes. Demonerna får ett grepp om mig och känslan av vanmakt slår ner mig. Det känns som besattheten kring socker tar över och jag trycker i mig saker. Men jag hetsäter inte, utan jag tar en bit i taget. Jag tänker hela tiden, bara en till. Bara en till. Bara en till. Och det säger jag till mig själv om och om igen. Mantrat som ska få mig att tro att varje bit är den sista. Och nu vill jag förtydliga att det här bara gäller viss typ av föda. Jag har aldrig resonerat likadant gällande andra saker. Till exempel träning. Bara en armhävning till. Bara en armhävning till. Det här är absolut min sista armhävning. Det har aldrig hänt att jag tänkt så. Ge mig pang, 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 kaka. Ge mig pappa, 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 kaka. Plus jag vill ha på. Jag tar itu med min vikt och gör den klassiska viktresan och tänker att jag kommer bli så lycklig när jag gått ner i vikt. Då kommer jag hitta en balans. Då kommer jag älska mig själv. då kommer helt enkelt allting att lösa sig. Jag har bestämt mig för att sluta äta på det här galna sättet. Nu så blir det ordning och reda. Och jag gör som alla säger, och med alla så menar jag verkligen alla, från vänner till ovänner. Till och med staten Sverige har lärt sitt folk att om man är överviktig så ska man gå ner i vikt för sitt eget måendes skull, men även för att inte vara samhället till belastning. Och jag gör som alla säger. Det tar mig 3 år. Det är lång tid. Alltså fattar ni att det finns kvinnor som föder 2 barn under 3 år? Eller ungdomar som hinner börja gymnasiet och ta studenten på 3 år? Människor som köper tomt, bygger hus och hinner flytta in på 3 år? Det finns till och med de som hinner gifta sig och skilja sig på 3 år. 3 år är lång tid. Och när jag är i mål så är jag så stolt. Alltså jag är så nöjd. Jag gjorde det. Helt själv. Gick på alla passen, åt den rätta maten och min omgivning fullkomligt älskar vad jag har gjort. Alltså jag får så mycket bekräftelse. Jag ser min omgivnings beundran, jag ser inspirationen jag ger dem och den uppmärksamheten jag får är total. Och jag mår precis så bra som jag trodde att jag skulle göra. I alla fall i 1 månad eller 2. Sen har jag ju visat upp mig för alla. Applåderna har tystnat. Och vardagen återgår. Jag fortsätter att träna och äta bra, men nu får jag höra att jag ska slappna av. Att jag ska passa mig så att det inte stiger mig åt huvudet. Och nu är jag återigen påpassad. Min omgivning är rädd för att det hela ska gå överstyr. Skärp dig, ta en kaka, va som folk, sa de. Men jag kan inte bara ta en kaka, det har jag aldrig klarat. Varför tror de att jag ska klara det nu? Jag tömmer kakfatet. Men Marika, man behöver inte äta alla kakorna. Nej, det vet jag väl. Skammen slår över mig. Varför kan jag inte kontrollera mig? Jag märker hur 3 års kamp är på väg att försvinna. Vågen går uppåt. Ja, du vet väl att det svåra inte är att gå ner i vikt, utan det är att behålla vikten, säger folk till mig. En sån mening, det är som ett slag i magen. Jag är inte beredd. Jag är aldrig beredd på påhopp. Och det gör lika ont varje gång. Jag känner mig helt värdelös och misslyckad. Det är kaos inuti mig. Den inre motorn, den har återigen startat. Och den här gången med ny kraft, ny intensitet och ny energi. Den har ju fått vila upp sig i 3 år. Livet känns helt mörkt och meningslöst. Så sitter jag där med handen i en kakburk och tänker, bara en till. Bara en till. Plötsligt ser jag mig själv letandes bland soporna efter det jag precis slängde i panik. Och jag hinner tänka att nästa gång jag slänger godis så ska jag hälla diskmedel över det så jag inte frestas och äta upp mina egna sopor. Ångesten är nu värre än någonsin. Mitt sockermonster har full kontroll över mig. Jag äter destruktivt och inte bara vågens siffror växer. Det är även självhatet, självföraktet och skammen. Det enda som hjälper mig, som kan få ångestens grepp om min hals och släppa lite, det är att äta. För när det söta smälter i munnen lugnar allting ner sig och jag kan andas. Jag vet inte vad jag ska göra av mig själv. Jag förnekar depressionen som sakta tar ny mark i mig. Jag kan fortfarande minnas hur jobbigt jag tyckte det var att gå och bara köpa en liten mjölk. Det skulle innebära att jag behövde ta en dusch, klä på mig, borsta tänderna. Inte nog med det, jag var tvungen att gå 200 meter till affären. Det tog nog ungefär 3 dagar innan jag samlade kraft till det. Jag isolerar mig allt mer och mer. Jag undviker att träffa människor. Jag sover bort hela dagarna, så jag är uppe och äter på kvällar och nätter. Men en morgon så råkar jag vakna så pass tidigt att jag hann kolla på Nyhetsmorgon. Där sitter en kvinna och pratar om sockerberoende. Sockerberoende? Som att vara beroende av socker? Nej, kan man vara beroende av det? Det låter ju helt sjukt. Och ju mer de pratar om sockerberoende, desto mer känner jag igen mig. De pratar om att man tappar kontrollen över hur man äter, man smusslar och smyger med sitt ätande. Kvinnan som pratar heter Bitten Jonsson. Jag googlar hennes namn direkt. Och ju mer jag läser om sockerberoende, desto mer känner jag igen mig. Men jag vägrar att acceptera att jag har det här problemet. Andra har säkert det, men inte jag. Länge förnekar jag min matproblematik och fortsätter försöka skärpa till mig. Men jag ska jobba på min dåliga karaktär. Och varje kväll så lovar jag mig själv att imorgon, då ska jag inte äta så där dåligt. Utan då ska jag sluta med kakor och bröd och godis och glass och äta nyttigt istället. Men jag trillar dit igen och igen och igen. Men då får jag en ny idé. Ah, men jag gör så här. Jag äter bra och sunt på veckorna och sen unnar jag mig på helgerna. Jag lever strikt fram till fredag kväll och sen är det som att öppna en fördämning. Så är jag tillbaka i det destruktiva ätandet. Så här håller det på. Dag in och dag ut, vecka in, vecka ut, månad in, månad ut. Till slut så höll jag på att bli galen. Jag vill inte erkänna mitt problem med maten. Jag ska bara få till det här med disciplin och karaktär. Jag tror att oavsett vilket beroende man har, om det så är liksom mat, alkohol, sex, spel, så tror jag att den tuffaste delen är att erkänna för sig själv att man är beroende. Att man inte klarar av att bara ta en. Och det erkännandet för sig själv, det är stort. Det är så stort. Och för mig så var det en lång, lång process att komma dit. Under mitt sökande efter kunskap och förståelse kring vad sockerberoende är så kom jag i kontakt med en grupp vid namn FAA, Food Addicts Anonymous. Alltså som AA för alkoholisterna, fast nu istället då för oss som är sockerberoende. Alltså den anonyma verksamheten, den är ju helt magisk. Men samtidigt så är den så hemlig. Jag minns att jag tänkte att det kändes som att jag var med i en hemlig klubb som bara få invigda fick komma till. Första gången jag gick dit så var jag livrädd. Och jag minns bara att jag grät. Jag kunde inte prata med någon. Tårarna bara rann. Det var så förlösande att få komma in i ett rum utan att känna sig helt fel och konstig. På FAA fick jag träffa likasinnade. Jag slipper känna skam. Jag behöver inte förklara mig. Och jag får tillstånd att vara mitt sanna jag. Utan att riskera en dryg kommentar eller en föraktfull blick. Jag börjar sakta förstå problematiken kring beroende. Min hjärna kickar på socker och snabba kolhydrater på samma sätt som alkoholistens hjärna kickar på alkoholen. Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag att jag måste börja om. Jag måste lära mig att äta på nytt. Jag börjar också förstå varför jag äter destruktivt. Jag börjar lära mig att vara i den obehagliga känslorna utan att trycka undan dem med en påse godis. Eller att vara i ruset efter ett gig utan att förhöja den känslan med att stoppa något i munnen. Jag börjar granska mitt eget ätande och ser att jag bara äter ett mål mat om dagen. Det börjar när jag vaknar och slutar när jag lägger mig. Tydligen så ska man äta 3 mål mat om dagen och gärna på bestämda tider. Jag behöver dessutom lära mig vad som är en normal portion mat. Hur vet man det? Alltså jag har aldrig varit en bulimiker så jag har inte ätit överdimensionerad mängd med mat och sen kräkts upp det. Utan jag har ätit och så har jag behållit allt. Och för att få ihop den logiken så har jag ätit minimalt med mat så att magsäcken ska ha plats för det söta. Jag har underätit mat och överätit socker och snabba kolhydrater. Så nu börjar jag om och får en matplan som hjälper mig förstå vad som är lagom mängd med mat. Och i början så är jag helt sänkt över allt jag inte får äta. Jag ska aldrig mer äta tårta på min födelsedag. Jag ska aldrig mer åka till ett fik och mysa med en bulle i munnen. Ska jag aldrig mer gå på bio med handen i en överdimensionerad påse med godis? Ska jag aldrig äta en glass en varm sommardag? Ska jag aldrig äta pepparkakor, knäck och dricka glögg till jul? Ska jag aldrig mer äta något gott? Ska jag aldrig mer få äta choklad? Vad är det här för liv? Då är det lika bra att jag lägger mig ner och dör, för ett sånt jävla tråkigt liv vill inte jag leva. Marika, du behöver inse att allt i livet inte handlar om vad du stoppar i munnen. Säger en FAA-vän till mig och jag bara gråter. Men vad ska man leva för om man aldrig får unna sig något? Det är för fan som att sätta sig själv i fängelse. Kasta bort nyckeln så låter jag mig själv tyna bort sakta men säkert. Och sen kommer jag dö ensam och olycklig. Och allt det kommer att hända bara för att du inte tar en chokladbit. Ja, precis. Marika, är det rimligt? Nej, det är det inte, men det känns så. Jag tyckte jag hade världens tråkigaste liv utan socker. Det var ju sockret som satte guldkant på livet, som tröstade när det var jobbigt, som hjälpte mig när jag var uttråkad eller som stöttade när jag kände mig ensammast i världen. En kompis som man alltid kunde ha med sig. Den fick plats i den minsta fickan och ni gick att köpa överallt. Ibland fanns det till och med erbjudanden att man fick billigare om man köpte fler. Det var ju det som var livet. Sockret var min bästa kompis som alltid fanns där. Den svek aldrig och gjorde mig aldrig besviken. Det var ju den enda anledningen varför man skulle gå upp ur sängen en pissig novembermorgon. Och nu ska jag ta bort det enda som gjort livet värt att leva. Vad jag grät över allt jag inte skulle äta. För det var det enda jag fokuserade på. Samtidigt så insåg jag att jag inte kunde fortsätta äta så som jag gjorde. På det här destruktiva sättet. För det höll ju på att göra mig galen. Så det var pest eller kolera. Och jag tänkte så här, okej. Okay, jag testar att leva utan socker 1 år. Mår jag fortfarande lika dåligt efter det året, ja då äter jag som vanligt igen. Här inledde jag mitt sorgeår. Jag firade min födelsedag utan att bjuda på tårta eller kakor. Jag bjöd på mat och hade det hur kul som helst. Jag firade påsk utan att äta påskgodis. Jag överlevde det med. Midsommar gick också galant. Det jag var mest nervös över var högtiden vi är i nu, julen. Alltså den varar ju i evigheter. Och är för mig en högtid där man från första advent minst till nyår fullkomligt mölar i sig sockriga saker. Det började med glöggkvällarna och sen bara eskalerade. Här så hjälpte det att ta hjälp. För nu var det inte bara en kväll som var utmanande, utan det var ett maraton av utmaningar. Och det var svårt. Ja, det ska jag inte sticka under stolen med. Men det gick. Tack vare mina FAA-vänner och min familj. Det häftigaste var inte bara att jag överlevde julen utan socker, utan jag hade haft roligt på mina glöggfester, julbord och under hela min julledighet. När det där året hade gått så kom jag till vissa insikter. 1. Jag hade överlevt. 2. Jag hade haft roligt utan socker. 3. Jag hade förändrats rent mentalt. Min inre ångestmotor hade tystnat. Jag var inte längre lika hetsig. Jag bråkade inte med min omgivning lika mycket. 4. Jag kunde sova på nätterna. Innan hade jag ägnat nätterna åt frosseri. 5. Livet var inte längre lika dystert. Jag behövde inte längre samla kraft i 3 dagar för att gå och köpa en liten mjölk. 6. Märkligast av allt. Jag började tycka att jag själv var en ganska bra person. 7. Vem hade jag blivit? Efter mitt första år som sockerfri insåg jag att jag hade börjat en ny bana och det här var bara början. Jag insåg inte riktigt alla utmaningarna jag hade framför mig, men jag förstod att jag behövde lära mig mer. Framförallt så behövde jag kunskap kring beroende och vad det är. Jag förstår att jag har en känslig hjärna som ständigt vill bli hög och få kickar och sockret ger mig den kicken. Men beroendeproblematiken, den är så mycket större än kickarna. Det finns en djup, komplicerad psykologisk problematik med i bilden. Och jag undrar om någon egentligen kan förklara vad den här problematiken är. Men en liten del av problemet för mig är att när jag äter destruktivt så dövar jag något inom mig. Jag dövar självföraktet, utanförskapet, självhatet och för en stund dämpas de känslorna. Men det kan också vara att jag inte kan hantera mina känslor. Till exempel om jag bråkar med någon och det slutar med att jag smäller igen dörren och går iväg, så kan jag inte hantera alla känslorna som rusar inuti mig, utan jag äter på de känslorna. Då dämpas det där inre kaoset och jag kan lugna ner mig. Men det kan också vara så att jag vill förhöja de positiva känslorna jag känner. Till exempel när jag för första gången fick en fråga om jag ville följa med på en ståuppturné. Det firades hela dagen med allt från glass till smågods och pizza. Det skulle ju firas! Jag tror att ni har fattat att ruset bara är för stunden och att ångesten som sen kommer efter är ohanterbar, så då kväver man den med ännu mer socker och sen är kugghjulet igång. Genom åren har jag träffat massa andra människor med beroendehjärnor och det spelar ingen roll vilken drog vi har. Vi känner igen oss i varandra, i hur våra hjärnor fungerar och hur vi på olika sätt försöker hantera vårt beroende. Jag har med åren insett att beroendeproblematiken är enormt stor i vårt land. Den lamslår familjer, splittrar vänskap och slår sönder liv. Ett annat sätt att försöka förstå beroende kan man göra med ordleken jag hade i början. Beroende. B. Som i bön. Alla som känner till 12-stegsvärlden känner också till sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Ro. Många beroendepersoner i sitt tillfrisknande söker sinnesro. En inre ro och en inre trygghet utan sin drog. För mig så kan det vara att sitta vid havet och höra vågorna brusa, att gå i skogen med hunden, Att ligga i soffan och titta på trädtopparna. Det ger mig ett lugn och en förankring i mig själv. Ände. Insikten att det finns ett slut på sitt missbrukande av sin drog. Jag lyckas få ett slut på mitt missbruk när jag vågade erkänna för mig själv att jag hade ett beroende och när jag insåg att jag inte klarade det själv. Jag behöver ha en grupptillhörighet och ett sammanhang där jag får vara med likasinnade. Den gemenskapen hjälper mig att fortsätta vara drogfri. Jag har hittat min plausibilitetsstruktur. Det enda svåra ordet jag minns från när jag pluggade teologi. Det är ni. Med tanke på mitt känsliga belöningssystem brukar jag tänka att jag kunde fått vilket beroende som helst. Någonstans så måste jag förstått det här tidigt, för jag var bara 15 år när jag sa till mamma, alltså mamma, jag måste få kickar i livet. Eftersom jag växte upp i den religiösa världen fick jag tidigt lära mig att alkohol inte bara var en syndig dryck utan även ett gift som kunde göra en människa till alkoholist. Och som barn minns jag det kom in någon nerpissad alkoholist i kyrkan. Personen blev omhändertagen, fick rena kläder och mötte Jesus. Och så såg den personen plötsligt så snäll ut. När jag bodde i London som au pair så gick jag till puben varje dag. Men när jag vid lunchtid började känna mig att jag var sugen på öl, då blev jag lite rädd. Det där var inte sunt. Så då slutade jag gå till puben varje dag. Speldjävulen presenteras tidigt för mig och den insåg jag vid ung ålder att jag hade i mig. När jag bodde i Göteborg så gick vi in på kasinot på Liseberg och innan vi gick in så gav jag min plånbok till min kompis Korush och så sa jag till honom så här: vad som än händer där inne så får du inte ge mig min plånbok. För jag visste att jag kunde lita på honom. Jag hade tagit ut 100 kronor i plånboken och efter några minuter så var de pengarna slut. Då går jag till Korush. Du, ge mig plånboken. Nej. Men vad fan, kom igen, ge mig den. Nej. Du är dum i huvudet, det är min plånbok, ge hit den. Nej, du får inte den. Nu börjar jag ju höja rösten. Men vad fan är ditt problem? Ge mig min jävla plånbok, du bestämmer vet över mig. Marika, minns du vad du sa utanför? Jag skulle inte ge dig din plånbok vad som än händer. Men skit i det, det är för fan vuxen människa. Jag kan väl bestämma över mig själv, du är dum i huvudet. Vi börjar bråka. Och jag tycker han är helt dum i hela huvudet. Han behandlar mig som att jag inte kan hantera mina egna pengar. Skulle spela bort allt jag äger och har. Vad är det för fel på folk? Till slut så får han ut mig. Jag lugnar ner mig. Och när adrenalinet och suget efter uppåtchacket har klingat av blir jag mig själv igen. Den blicken Korush gav mig, den kommer jag aldrig glömma. Marika, du är fan sjuk i huvudet. Jag vet. Sen dess har jag aldrig spelat om pengar. Ja, i alla fall inte riktiga pengar. För låtsaspengar i ett dataspel, det är ju inte riktiga pengar.
In the ceiling, sugar, how you get so fly?
Sugar, how you get so fly? Oh, sugar.
Efter insikten om mitt sockerberoende blev jag ett tag rädd för maten. Rädd för att stoppa saker i munnen som jag inte mår bra av. Rädd för att återigen tappa kontrollen. Jag distanserade mig kring maten och såg den som min medicin. Jag behövde ta medicin 3 gånger om dagen och jag behövde planera så jag alltid hade bra medicin hemma. Med åren kom balansen och idag är maten återigen en njutning för mig. Jag behöver fortfarande planera min mat. Min första tanke när jag vaknar är alltid, vad äter jag idag? Och på 30 sekunder så har jag gjort en matplan och sen följer jag oftast den. Jag har lärt mig att man inte frågar sin nyvakna fru vad hon vill ha till middag. Tydligen är det en jättekonstig fråga att ställa till en person som är nyvaken. Efter 11 år i ett sökande efter vilken mat jag mår bra av, vilka känslor jag har svårt att tackla, vilka tankar som kan bli maniska och sjuka, hur jag kan slås ner av en offerkofta eller prestationsångest som bara vill trycka ner mig. Allt det behöver jag lära mig att hantera. I 11 år har jag letat och sökt, testat och lärt, kämpat och utvecklats, men också kommit till vissa insikter. Som att skammen är beroendets bästa vän. Skammen över att inte kunna hantera maten. Skammen över att inte äta som alla andra kring matbordet. Skammen över att jag är den konstiga. Skammen drar alltid ner mig sakta, sakta till avgrundens botten. Till de där mörka hålorna där ingen vill eller ska vara. Den har också gjort att jag inte vågat prata om det här utanför min innersta krets. Men vad ska folk säga? När jag har försökt att berätta för främlingar så har jag mötts av men vadå, finns det något som heter så? Är inte det där bara ett sätt för lata människor att få äta vad de vill? Jag har fått höra att jag ska skärpa mig. Alla vill ta en kaka till, men det är bara att lägga band på sig, Marika. Folk har skrattat mig i ansiktet, hånat mig offentligt och gjort ner mig totalt. Allt det har bara gett skammen extra kraft under vingarna. Min största supporter att våga prata om detta i det offentliga rummet, det har varit min fru. Vi har stått vid kanten tillsammans för att hoppa många gånger, men jag har alltid backat. Jag har inte varit redo. Jag har inte vågat visa mitt rätta jag. Hon har sagt, du vågar, du kan. Och jag har sagt, nej, folk kommer tycka att jag är dum i huvudet. Hon har sagt, än sen då? Skit i vad de idioterna säger. Tänk på alla som förstår dig istället. 11 år senare vågade jag. Hon höll mig i handen precis som hon lovat. För det är min sista lärdom det senaste året. Att jag inte klarar det här själv. Jag måste ta hjälp av min omgivning. Och det är läskigt. Det är läskigt att säga, jag klarar inte det här. Jag behöver din hjälp. Jag vill ju vara stark och klara allting själv. Tänk att det kan vara så svårt. Hur många säger inte att man måste vara stark för att våga vara svag? Men ingen säger att det är det läskigaste du kan göra. Min fru är en stöttepelare många gånger och jag kan beundra att hon inte blivit medberoende. Alla som har en beroendeperson i sin närhet vet att tillfrisknandet tar plats och tid, vilket gör att vi beroendepersoner lätt blir egocentriska. Men min fru, hon sätter gränser. Hon påpekar när jag går upp i mig själv eller säger ifrån när jag är på väg att tappa greppet. Jag märker ju själv att min hjärna inte alltid är frisk. Som när hon kom hem med en hel burk med nötkräm. Minns ni dem? Det fanns ju så här pyttesmå plastförpackningar på 80-talet. Men nu! En hel burk! Och det första jag tänkte när jag såg den var bara, nej, varför kom den i burk nu och inte då? Jag kan inte släppa den där nötkrämen rent mentalt. Jag pratar om den här nötkrämen som att det inte fanns något annat att prata om. Och då ger hon mig den där speciella blicken. Och så säger hon, släpp den nu. Jag fattar. Jag släpper min mentala besatthet över den där söta, krämiga, gyllenbruna, lena massan av hasselnötter och jordnötter. Men det är så hon gör. Hon hjälper mig att visa när något sjukt är på väg att växa. Hon är inte min terapeut, men är mitt största stöd när jag måste hålla kontakt med logiken och värna mitt friska jag och inte låta känslorna och tankarna kidnappa mig.
Tastes like strawberries on a summer evening. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high, watermelon sugar.
I dagens samhälle så pratar vi mer om beroende och missbruk. Senaste säsongen av Så mycket bättre så pratade både Håkan och Albin om sitt missbruk av alkohol. Och det är så viktigt. Det är ganska nytt att prata om beroende kring mat och socker, men vi är så många som har ett osunt förhållande till maten. Vi är många som slåss mot skammen och kämpar för att våga ta vår plats, och vi drömmer om att sockerberoende ska bli accepterat i vårt samhälle. De som lyssnar på det här och själva lider av ett beroende vet också hur lätt det är att falla dit. Att svika sin omgivning som man har lovat att aldrig mer. Ändå så tar vi oss ett återfall. Men den vi sviker mest, det är inte vår omgivning utan det är oss själva. Det här är också ett perfekt tillfälle för skammen att dra ner oss i avgrunden igen eftersom vi sabbat precis allting som vi har byggt upp. Eller kanske du som lyssnar har en anhörig som lider av beroendesjukdom och personen har svikit dig om och om igen. Oavsett vilken sida om snöret du står på så vet du hur svårt det är. Det är svårt för båda sidorna på olika sätt. Det är svårt för den friska att förstå. Och det är svårt för den sjuka att motstå den sjuka logiken som övertygar dig om att du kan ta en. Bara en. Vi kan inte det. Inte nu, inte imorgon, inte övermorgon, inte ens bara lite när ingen ser. Efter mitt återfall förra året brukar jag säga att jag har två personer inom mig. Jag har den sjuka Marika och jag har den friska Marika. Det gäller för mig att ge rätt Marika näring. Jag ser det inte som en kamp eller ett krig utan det här är snarare en insikt. För varje morgon så väljer jag vilken Marika jag vill ge näring idag. Jag vet vad den friska Marika behöver och jag ser till att hon får det. För till skillnad mot den sjuka Marika så är den friska Marika jättekul att hänga med. Hon vill hitta på saker, hon har lätt för att skratta, hon är omtänksam, påhittig. Hon älskar att få hänga med sin familj. Den sjuka Marika är precis motsatsen. Jag är inte sockerberoende, men jag har ett sockerberoende. Tyvärr kommer inte det gå över. Jag kommer leva med min kicksökande hjärna varje dag. Det är mer en fråga om vilken Marika jag vill ge näring. Varje dag jobbar jag aktivt för att ha mina tankar och känslor i balans. Det är allt från att prata med likasinnade, gå till min beroendeterapeut, berätta en galen tanke för min fru eller att våga erkänna mina svagheter. Och att jag inte klarar det själv. Det är min enda chans att fortsätta ett liv utan droger. Just idag så går det bra. Och det är det enda jag kan lova mig själv och min omgivning. Att just idag så ska jag vara helt drogfri.
Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. väntat så länge på just den här dagen. Den ger lust när den kommer.
Och det här var Vinter med mig, Marika Karlsson. Tack för att ni har lyssnat och jag önskar er en riktigt god jul.
Producent Henrik Jonsson och tekniker Emilia Martin. I sitt sommar från 2012 berättar Marika Karlsson om de tankar som väcktes under hennes återresa till Etiopien, det land som hon adopterats från som tvååring.
Och att åka till Etiopien, det var precis som jag hade föreställt mig det. Komplicerat. Det var inte som att åka till den där fylleresan till Grekland. Utan här möttes man av tankar som, hur hade det varit om jag hade vuxit upp här? Hur skulle jag vara som person då? Hade jag varit lika barnslig och lika gapig som jag är idag? Eller hade livet gjort mig till en tyst, blyg och försiktig person?
Sommar med Marika Karlsson finns i appen Sveriges Radio Play.